välkomna till en ny säsong av podden G-ordet som görs av mig, Thomas Wolsch.
Och av mig, Henrik Bettner.
Jag är teolog och webbutvecklare och en bibelnörd när det gäller samtida bibelforskning och sånt. Och det kommer komma väl till pass i den här säsongen.
Jag är kommunikatör, tidigare pedagog och journalist och likaså bibelnörd, men snarare åt det håll som verktyg som bibeläventyret går åt.
Ja, precis. För pedagog, du har jobbat i Svenska kyrkan som pedagog i massor av år. Ja. Så det är lite om vår bakgrund. Och i förra säsongen av G-ordet, då hade vi en blandning av folk som vi intervjuade och pratade med om existentiella frågor och andliga behov.
Målet med G-ordet är att prata om existentiella frågor och göra det utifrån en kristen grund, eftersom det är därifrån vi båda kommer. Och samtidigt göra det på ett sätt som inte utestänger någon. Och där har ni också bakgrunden till titeln, G-ordet.
Det här stoppordet, Gud, som alla har en bestämd uppfattning om. I alla fall olika uppfattningar om, och det är svårt att slänga fram det, så blir det liksom stopp, för att börjar man direkt prata om varandra. Så vi började med att prata i stora cirklar kring de här frågorna, som är då vad innebär existentiella behov och andlig längtan, och mer specifikt, kan den kristna traditionen, vårt kristna arv, kan den fungera som en grund för ett sånt en sån livssyn som kan bära och vara, ge liksom mening och stöd åt människor idag, utan att man måste på ett mer traditionellt sätt, så att säga, citat, tro på Gud.
Ja, utan att tro på det övernaturliga.
Ja, eller precis, så. Ja.
Och det här, som ni märker, så har vi själva lite svårt att formulera det här, just därför att det ofta blir problem när man börjar använda de kyrkliga orden, därför att de flesta i Sverige idag har ingen relation till de begreppen, och det är därför vi har valt att försöka undvika dem.
Ja, det är stora frågor, man får liksom, som vi gjorde i första säsongen, och samla en del spridda röster som har tänkt och har jobbat och har liksom olika perspektiv på det här, och försöka samla ihop dem och belysa frågan på något sätt. Nu i säsong 2 tänkte vi göra ett annat grepp på den här frågan, just kan den kristna traditionen, vårt kristna arv, utgöra en sån här livsbärande grund när det gäller det existentiella, och göra det mer inifrån den kristna traditionen genom att ta en bok ur Bibeln och läsa ett kapitel per avsnitt och kommentera och lägga ut texten på den utifrån en historisk kritisk bibelsyn och en existentiell trosförståelse.
Den bok vi kommer att läsa är Galaterbrevet, vilket betyder att ni kommer att få 6 avsnitt i den här säsongen.
Först lite om, men varför väljer man att lägga så mycket tid på att läsa Bibeln? Och det ser så här, jag tror att många har inte stött på det här sättet att läsa och förstå. Jag som har läst exegetik, vilket är alltså bibelvetenskap på universitetet, och sen en massa annan bibelforskningslitteratur. Det vetenskapliga är utifrån det här historiskt kritiska, vilket betyder att man försöker sätta texten i sitt historiska sammanhang och se vem skrev det och när och hur och sådär. Det är man inte riktigt jättevan vid. Det är inte så här, jag har inte stött på att det används i kyrkorna på det sättet som jag vet att ändå de flesta som utbildar sig präster och pastorer idag, de får ändå läsa den typen av bibelvetenskap. Men sen är det lite som att det försvinner på vägen in till kyrkan, till det praktiska arbetet. Så att vi vill lyfta fram. Och sen också det här existentiella trosperspektivet, som då går ut på att det här är livssanningar om livet, erfarenheter. Det bygger inte på en att det ska vara kräva en övernaturlig högre makt som har liksom producerat det här, men det kan ändå vara, eller det är ändå, tycker vi, väldigt viktiga texter och erfarenheter och berättelser.
Det finns mycket att plocka fram ur de här texterna, och många av dem kan stå jättebra som egen litterär text, och andra kan vara ganska platta om man liksom inte läser dem i ytterligare perspektiv.
Varför just Galaterbrevet då? Galaterbrevet är skrivet av Paulus, som var en apostel. Det är ett av de äldsta, vanligtvis betraktas som det är väl näst äldsta av böckerna, texterna i Nya Testamentet. Det är skrivet runt år 50 plus minus 3-4 år, sådär, så gott man kan bedöma. De flesta kanske inte heller vet, böckerna i Nya Testamentet är ju inte skrivna i den ordning som de finns i uppställda, utan Paulus brev är ju 10-20 år äldre än det äldsta evangeliet, till exempel Markus evangeliet. Och det är lagom långt, Galaterbrevet, det är 6 kapitel. Vi delar upp det lite, vi läser allt i ordning, men delar in det avsnitten lite mer efter tema än exakt efter kapitlen, men det kommer vi redogöra för vid varje text. Det är väldigt kärnfullt, det är väldigt mycket, det är väldigt av de allra viktigaste sakerna som i alla fall som för mig, jag tycker är det här är varför jag vill vara och stå kvar i den kristna berättelsen. Det finns i de här 6 kapitlerna.
Ja, det är väldigt tydligt inne i kärnan av det som är kristen tro. I alla fall som jag ser det.
Vi kommer använda en översättning, bibelöversättning, som heter Svenska Kärnbibelns. Heter den?
Svenska Kärnbibeln.
Svenska Kärnbibeln. Vi har valt den därför att den är rätt rå på något sätt. Den är nära texten och den är inte så, det är inte jättestora skillnader från den vanligaste översättningen, Bibel 2000. Men Bibel 2000 är lite väl litterär på sina ställen. Det är väldigt snygga, långa meningar med bisatser och tankstreck och grejer. Liksom. Och den här Kärnbibeln är lite råare på det sättet. Och översätter saker ännu mindre teologiskt än vad Bibel 2000 gör. Som ändå är rätt bra. Det finns många sämre exempel på det.
Ja, problemet är ju att vi läser en text som skrevs i en annan kultur, i en annan tid, på ett språk med andra nyanser än svenska.
Ja, precis.
Kärnbibeln försöker inte göra texten mer lättläst.
Nej, och vi har ju tid på oss i de här avsnitten att ändå gå in och förklara och berätta. Så att på det sättet passar det ju bra. Och det sagt har vi trots allt gjort några små ändringar för att det ska bli, vi vill ha det så icke-kyrkligt liksom, så att det inte är termer som är liksom tillbaka förda till texten från ett senare kyrkligt sammanhang. Så därför så har jag gått in och justerat exempel apostel till sändebud, eftersom det är faktiskt det ordet betyder. Evangelium till glädjebud och några sådana begrepp. Ni kan läsa, Kärnbibeln finns på nätet att läsa om man vill hitta dem. Det är bara 3-4 ord som sådana.
Ja, och alla ni som tycker att det är lite förmätet av oss att försöka ytterligare korrigera och fixa till efter 2000 års tradition sådär, så ja, det är klart att det är.
Ja, fast jag tycker att man ska, jag tycker att det också finns en poäng med att visa att det är okej att göra det, och det är inte så att Bibeln är inte auktoritativ på det sättet. Det finns ju egentligen inte en enda översättning som inte på något sätt justerar bibeltexten för att passa den stil som man vill ha.
Och i vissa fall så kan man välja helt enkelt, därför att det finns grundtexten kan ha olika betydelser, och lite grann beroende på vad man vill väga åt förhåll så kan man som översättare göra val.
Ja, eller man måste göra val.
Ja, precis. Ja.
Och det är sagt också, vi läser ju nu på det här sättet att vi går in och kommenterar och sätter historisk kontext och massa saker. Och Vi hoppas att det kommer vara uppskattat eftersom vi har gjort lite, frågat runt lite om intresset för en sån här säsong innan och fått väldigt positivt gensvar att folk, ja, jag vill jättegärna höra och lära mig mer så. Men vi vill inte med det säga att man inte kan läsa berättelserna i Bibeln och lära och ha glädje av dem utan att ha hela den här liksom, nej, historien, det här... alla kontext och all bibelskap och allting. Nej. Utan det finns massa olika sätt att närma sig den här texten och på.
Ja, precis. Så att det här är vårt sätt här och nu.
Fortsätt lite med våra grundgrejer här. Vi har plockat upp en liten metod också. Teologisk metod som vi har haft i bakhuvudet när vi har läst och gjort ordning i våra kommentarer. Vi kommer inte dra upp det hela tiden. Och det är det som kallas, Henrik?
Wesleyan quadrilateralism. Märkte ni hur långsamt jag måste säga det?
Wesleyan quadrilateral. Ah, ja, precis. Ah,
quadrilateral.
Ah, men det handlar om att hur man utformar en lära om tron. Och att man då ska få det att fungera och valideras utifrån fyra olika perspektiv. Dels är det skriften, och den är ju given på något sätt eftersom det, vi läser Bibeln just nu. Det är också traditionen att man då tar hänsyn till symboler och praktik som finns och vad de också för med sig, och att man ska liksom jobba så att man stärker dem istället för att tömma ut dem på värde. Det är erfarenhet att det ska synka med ens, då menas ens personliga gudsupplevelser. Både individ och grupp och sådär. Att det ska kännas som att det stämmer överens med ens personliga erfarenhet. Allmänmänsklig erfarenhet. Och sist men inte minst förnuft. Att man ska kunna använda den existerande kunskap vi har om världen och historia. Och i det här fallet så här, religiösa urkunders tillkomst och allt vad det kan vara. Och lägga till så få nya antaganden som möjligt för att få ihop det logiskt. Så det ska helst då stämma och inte vara för självmotsägande och sådär. Så de, och det var ju John Wesley då, grundaren av metodismen, som utformade här på 1700-talet. Han var en riktig upplysningsteolog. Ja. Och vi tyckte att ja, men det passade. Så att vi har haft det lite baktanke. Vi kommer inte plocka upp det varje gång, men det är lite så vi har tänkt kring hur vi har gjort våra tolkningar. Det finns ju också massor med traditioner kring bibeltolkning och hur man ska läsa text och så. Och vi tänker väl då som en första där att textens innebörd måste vara rimlig utifrån den tidens föreställningsvärld, den tidens allmänmänskliga villkor och de som faktiskt var mottagare av det här, i det här fallet ett brev då från första gången. Det är inte skrivet som en del av Guds plan till oss 2000 år senare liksom. Men det kan innehålla otroligt mycket. Eller det gör det, tycker vi. Annars skulle vi inte sitta här. Allmänmänskliga, andliga visheter och storheter och sånt som fortfarande är aktuellt i allra högsta grad.
Ja, och det här är ju någonting som vi inte är ensamma om, eftersom just det här är ett av breven som sparats och fått statusen att komma med i Bibeln helt enkelt.
Okej.
Okay. Det är en ganska lång disclaimer och så här, men vi kände att det var viktigt att gå igenom lite sånt här inför läsningen. För vi gissar att det skulle komma lite frågor på det, och det kanske kommer frågor ändå. Men det ska vi ta lite senare.
Galaterbrevet. Paulus skriver det här brevet till en församling han har grundat. Han och hans medarbetare har grundat i det område som kallades Galatien, som ligger i nuvarande Turkiet. Det är en specifik mottagare där och specifika problem som han adresserar. Paulus skriver det här brevet till den här församlingen därför att han har fått höra om en konflikt som har blossat upp där, som gäller om de icke-judiska medlemmarna i församlingen ska behöva omskäras eller inte. Paulus, det han predikade var att de inte behövde det. Det tycker han, som ni kommer få höra i texterna, var av otroligt essentiell vikt. Att nu behövs inte omskärelsen som ett tecken för bara för de som fortsatt är judar, men alla kan vara med och ta del av, får vara med i församlingen. Paulus han är riktigt förbannad.
Riktigt förbannad.
När han får höra det här att galaterna har börjat att, eller vissa där i alla fall, har börjat att kräva omskärelse för att man ska få vara med i församlingen.
Och det här är inte, det här är ju också så tidigt, så jag tänker att man kallade sig väl inte kristen, man såg sig inte som skilda från den judiska traditionen.
Nej, absolut inte, utan Paulus är jude, och de församlingarna som grundas, de också anser sig väl vara judiska fortsatt. Det kommer komma in mer på. Men det verkar också vara så att Paulus auktoritet har blivit ifrågasatt. Ja, det är ibland otroligt förbannad för. Så ska vi börjar att läsa igenom. I avsnitt 1 kommer vi läsa kapitel 1 så som det är avstyckat.
Paulus, sändebud, inte från människor eller genom någon människa, utan genom Jesus den smorde och Gud fadern, som uppväckte honom från de döda. Jag och alla syskon som är med mig hälsar till församlingarna i Galatien. Nåd och frid till er från Gud vår fader och vår Herre Jesus den smorde, som offrade sig själv för våra synder för att rädda oss från den nuvarande onda tidsåldern efter vår Guds och faders vilja. Honom tillhör äran i evigheters evigheter. Amen. Jag förundras över att ni så snabbt har vänt er bort från honom som kallade er genom den smordes nåd och vänt er till ett helt annat glädjebud. Ja, inte för att det finns något annat. Däremot finns det somliga som hela tiden förvillar er och vill förvränga den smordes glädjebud. Men även om vi, eller om så vore en ängel från himlen, skulle förkunna ett annat glädjebud än det vi har förkunnat för er, så låt honom vara under en evig förbannelse. Som vi sagt förut, så säger jag igen, om någon förkunnar ett annat glädjebud än det ni fick av oss, låt honom vara under en evig förbannelse. Försöker jag nu övertyga människor eller Gud? Strävar jag efter att behaga människor? Om jag fortfarande försökte behaga människor, skulle jag inte vara en tjänare till den smorde. Nu vill jag klargöra för er, syskon, att det glädjebud jag förkunnade har inte mänskligt ursprung. Jag tog inte emot det eller blev undervisad om det av någon människa, utan det kom till mig genom en uppenbarelse från Jesus, den smorde. Ni har ju hört om mitt tidigare liv då jag utövade den judiska religionen, hur jag ständigt, utöver det vanliga, förföljde Guds församling för att förgöra den. Jag gick längre i den judiska religionen än många av mina landsmän i samma ålder och var än mer fanatisk i mina förfäders traditioner än dem. Men när han, som utvalde mig innan jag var född och kallade mig genom sin nåd, beslöt att uppenbara sin son inom mig för att jag skulle förkunna honom för folken, då rådfrågade jag inte kött och blod på en gång. Jag gick inte heller upp till Jerusalem, till de som var sändebud före mig, utan gick istället till Arabien. Och efter det kom jag tillbaka till Damaskus. Sen, efter 3 år, gick jag upp till Jerusalem för att personligen träffa Kefas, och jag stannade hos honom i 15 dagar. Men jag träffade ingen av de andra sändebuden förutom Jakob, Herrens broder. Nu skriver jag detta som om jag stod inför Guds ansikte. Jag ljuger inte. Sen reste jag till området kring Syrien och Kilikien. Men jag var ett okänt ansikte för den smordes församlingar i Judén. De hade bara hört upprepade gånger att han som förut ständigt förföljde oss förkunnar nu den tro som han förut försökte förgöra. Och de prisade gång på gång Gud för min skull.
Thank you. Jag tänkte att det finns en hel del spännande begrepp som kommer in här som kanske bara rinner förbi om man är van att höra såna här kyrkiska ord. Utan att tänka sammanhanget. Så att nu ska vi försöka sätta oss in i den här kontexten och försöka göra en bild av vad det var för sammanhang.
Det här handlar ju mycket om att Paulus försöker förklara varför han har auktoritet.
Men ännu längre tillbaka så något som ni kanske reagerade på var att den här texten inte använder begreppet Kristus, eller den översatt Jesus Kristus istället som Jesus den smorde, och det är det faktiskt vad Kristus betyder, som är en grekisk variant av det judiska messias som betyder den smorde, och det var en procedur man gjorde för att inviga kungar eller i kungakröningen i det gamla kungariket i Israel, alltså 1000 år tidigare ungefär. Och under de här 1000 åren med allt vad judarna hade, eller judiska folket, det är en liten anakronism också att säga. Det fanns ju inte judar riktigt på det sättet, men det fanns ett israelitiskt hebreiskt folk. Då hade de här förväntningarna kring vad en messias, kungariket hade ju olika omgångar invaderats och yttre makter, och det hade varit perser och det hade varit greker, Alexander den store, och det hade nu varit romare. Då hade de här förväntningarna och den här bilden av messias, den smorde kungen, det hade blivit från att vara en konkret kung för det egna riket, så hade det blivit mer och mer mytologisk, en övernaturlig person, en räddare som skulle komma och som var en del av Guds plan när Gud skulle infria sitt löfte om Guds rike skulle komma. Och det är ju en allmän sån sak som man behöver förstå både när man läser Paulus och evangelierna, alltså berättelsen om Jesus, att där Gudsriket i Nya Testamentet och i den tidens tänkande är ju alltid någonting som kommer från himlen till jorden. Så som det är i himlen, så och på jorden. Det här skulle ju då ske genom Messias ankomst. Det var Guds i den här, det här sättet att tänka, så var det Guds funktionär liksom för att få till stånd Guds rike eller Guds välde på jorden. Varför det inte hände? Det handlade om att det var ett förbund. Och det är otroligt viktigt att komma ihåg att den här judiska religionen som Paulus nämner är baserad på att uppleva, eller liksom, idén om att det judiska folket har ett förbund med sin Gud, där det gäller Gud håller sin del av förbundet och människorna ska hålla sin del av förbundet. Och om människorna inte håller sin del av förbundet, då gör inte Gud det heller. Eller då känner Gud sig inte tvingad liksom att göra det. Och det var ju det här förbundet som Paulus menade blev öppnat för alla, även de oomskurna, genom Jesus den smorde och hans död och uppståndelse. Vi ska säga lite om det här med uppståndelse sen.
Ja, det kommer mer senare.
Det fanns ju gott om andra messiasar också.
Oh ja.
Och kandidater under den här tiden. En av de mest kända eller ökända förutom Jesus då var till exempel, vad heter det, Simon ben Kossiba, som var den ledaren för upproret som var ungefär 100 år senare, 130-talet, det som slutar med, alltså ett uppror. Han ledde ett våldsamt uppror mot Rom då, övermakten, och det slutar med att judarna fördrivs helt från sitt hemland. Mm. För romarna orkar inte med dem längre. Och innan dess, de 150 åren som hade varit, så hade det ju varit många protester där, många olika kandidater. Josefus nämner också några. Alltså Josefus är en judisk-romersk historieskrivare som ledde på 100-talet och beskrev händelser i Palestina som det här området då, romerska provinsen. Så, och vissa av dem var, vi skulle säga, grillaledare, och andra var öken eremiter. Och det fanns massa olika sätt och sådär, och olika idéer. Så att det var inte liksom idén om att Guds rike ska komma. Det är ju verkligen, och då, som man läser vad Jesus säger i bibeltexterna, de, så är det ju aldrig så här att han är så här bara, tjena grabbar och tjejer kanske. Och så här, det finns något som, vet ni vad, det finns något som heter Guds rike. Utan det är ju ganska självklart att alla Guds rike och när Guds riket och hur Guds riket ska komma, det är något som alla pratar om. Men Jesus säger, ja fast det är, ni tänker fel kring det, det är så här det är. Och Paulus plockar ju upp det där också, är liksom Jesus vision, och förstorar den på många sätt också.
Ja, precis. Och det kommer vi ju komma in på också. Det blir också tydligt på vilket sätt det skiljer sig från annan syn på Guds rike i senare kapitel här.
Och om vi tar det där, för att det är väl någonting, vi nämnde det där med Paulus syn på uppståndelse och att Jesus har blivit uppväckt från de döda. Det går han in på mer i andra brev i mera detalj. Men vi kan väl säga, lite kan man sammanfattande säga att för Paulus har aldrig någon bild av att det handlar om en död kropp som har blivit levande igen, utan det verkar verkligen mer vara så att Jesus har blivit stått uppväckt direkt från dödsrik, direkt upp till himlen, direkt till sin liksom gudomliga mandat.
Ja, han hänvisar ju aldrig direkt till, just som sagt, kroppslig uppståndelse på det sättet. Nej, och som det, du säger, han diskuterar det i andra brev mera. Och det är också så som han beskriver sin egen upplevelse av kallelsen.
Ja, precis. Han gör ju ingen skillnad på sitt sätt att uppleva hur han har mött Jesus och den uppståndne Jesus och hur andra har gjort det. Och Paulus träffade ju aldrig den jordiske Jesus.
Precis.
Ett annat sånt ord, begrepp här som är värt att ta upp bara, belysa, det här som vi nu har översatt med glädjebud, som grundtexten är evangelion, alltså evangelium. Det betyder ju glädjebud, eller det är ett glatt budskap. Och det är på samma sätt som de flesta av Paulus termer, så är det ett romerskt begrepp. De flesta utom just den smorda Kristus Messias, så är det här ett romerskt begrepp. Och den som proklamerade glädjebud för folken, det var kejsaren, som ju också var Guds son. I kejsarkulten så var kejsaren var Guds son som proklamerade ett glädjebud om fred och frälsning för hela världen.
Och det var åtminstone en tvåenighet där, för kejsaren var både Guds son och Gud själv vid olika tillfällen. Och det där kommer vi också komma in mera på i senare kapitel också, just hur Paulus utnyttjar kejsarkultens begrepp.
Utnyttjar och utmanar.
Precis, han utmanar makten kan man säga. Och som ni förstår så finns det en hel del begrepp vi skulle kunna gå in på och fastna på. Men en del av det måste vi nu välja att lyfta på hatten och hoppa över, för att gå in lite grann på det som det här avsnittet faktiskt mest handlar om. För det här är ju Paulus presentation av sig själv, Paulus beskrivning av sig själv och varför han är värd att lyssna på.
Det mest traditionella eller vanliga sättet att tänka, för rätta mig om du har en annan uppfattning här, Henrik, det är att Paulus var jude och han får en uppenbarelse av Jesus och blir omvänd och blir kristen.
Ja, precis. Det är till och med så att han också går under namnet Saul innan.
Ja, så var det väl också.
Ja, precis. Ja. Och då finns det också den förenklade tanken att så blev han kristen och då heter han Paulus.
Precis. Och det är verkligen en anakronism att läsa tillbaka, därför att Paulus, han tänkte att han var en superjude.
Ja,
och han säger det liksom. Det här handlar om att vid tidens slut Det står ju texterna i det som i vårt gamla testamente, så skulle, han kommer citera det någonstans också här, att då kommer alla folk att falla ner för Israels Gud. Mm. Och han tänkte ju att det här har hänt nu. Nu, den här den sista tiden har börjat här nu. Så att han ser sig själv vara i en profetisk tradition som har fått en uppenbarelse inom den judiska profetiska traditionen. Och det kan man också faktiskt se. Där också en sak som är, alltså, jag vet inte alltså hur man ska snappa upp det, men för den tidens läsare som var vana, alltså de hörde ju de gamla judiska berättelserna hela tiden, så det finns någonting, ett sätt att berätta judisk religiösa berättelser och symbolik som heter Midrash. Och det går ut på att man använder sig av symboler och berättelser med element från tidigare bibelberättelser och texter på ett nytt sätt, ett nytt sammanhang. Man ger personer attribut som kanske någon annan person hade haft. Eller man placerar en händelse på en plats som det hade hänt någon annan händelse i en äldre berättelse vid. Och på det sättet så förmedlar man liksom att man vill liksom understryka samma religiösa vikt vid sin nya berättelse. Och när Paulus skriver som han gör här att han som utvalde mig innan jag var född, då gör han faktiskt en sån midrash, för att det finns både i det vårt gamla testamentet, både från profeterna Jesaja och Jeremia har båda såna uttalanden liksom, eller statement där de säger sånt, att Gud har kallat dem redan i moderlivet. Så att Paulus sätter in sig själv i den profetiska traditionen genom att berätta om sig själv på det här sättet. Om man var en jude från första århundradet så skulle man nog inte kunna, alltså man skulle inte missa det här.
Nej, precis.
Att det är ett sånt claim han gör genom att säga den saken.
Och där finns ju också en sak som faktiskt direkt omedelbart i Nya Testamentet då går på kant med delar av den kyrkliga traditionen, där man ofta talar om den apostoliska successionsordningen för att beskriva hur kyrkan har upprätthållit sin tradition. Och där man då förutsätter att traditionen har kommit från Jesus till lärjungarna som blev apostlarna, och de har sedan spridit från person till person i ordning och vidare, så att alla liksom står i någon slags kontakt bakåt genom 2000 år, även då många av de då som är präster och pastorer och sådär i vissa sammanhang anser att de liksom är kopplade på det sättet hela vägen tillbaka till Jesus. Och här kommer Paulus in, och han har inte haft direkt kontakt med någon som träffade Jesus i sin jordiska gestalt.
Nej, inte innan han börjar och sin egen apostlabana.
Han sätter ju igång innan han träffade.
Han säger ju uttryckligen att han inte behövde ha den.
Precis. Ja. Så han ställer sig liksom utanför den traditionen direkt.
Ja, direkt. Jo, en annan sak där. Alltså, när han skriver här i den här översättningen, den judiska religionen, det är också, vi får ju inte tänka liksom judendom, kristendom, islam liksom sådär. Det begrepp på det sättet fanns inte riktigt då, men i den läran och ett religiöst sätt att leva som jude på den tiden är väl han anser då. När han pratar om det här med att apropå det här med Messias tankar som fanns och olika rörelser, så fanns det ju en idé som han beskriver här, vad det innebar, att han, varför skulle han då förfölja det som man säger Guds församling, de här, varför var det en grej då för det sättet han levde innan? Och då måste vi komma ihåg att tänka att den här, vårat individualistiska sätt att tänka fanns inte på den tiden, utan det var mycket mer, det var liksom ett kollektivt sätt att tänka. Och den här senare idén om, som ofta många lösryckta citat från Paulus används till att säga att tron handlar om, eller kristen tro handlar om, att ens individuella frälsning till ett liv efter döden, det skulle vara totalt främmande för Paulus liksom, att det är den, utan det handlar om är, alltså, det är det här begreppet med rättfärdighet och att hålla, alltså alla, alltså i folket var tvungna att hålla förbundet för att Gud skulle komma dem till hjälp och skicka Messias och sitt rike. Så att det är det här problemet liksom som, ja, men det kan man ju få känna igen sig att jag kommer ihåg när jag var i 20-årsåldern, bodde i studentkorridor 94 eller någonting, och då var det, ja, det var väl 15 personer i den här korridoren, så var det ett så här matsalsrum, och då ville de samla ihop så här pengar till om man skulle ha, vilka vill ha med på och köpa en TV till samlingsrummet liksom. Och då var, blev det så här problem om några inte ville vara med och så här, nej men de här grejerna att alla måste vara med liksom. Och så då blev det rätt dålig stämning mot dem, och jag pluggade film då och tyckte att jag såg på tv-grejer och film och skärm tillräckligt, jag ville inte vara med, och det blev rätt dålig stämning. Och det är liksom det konceptet liksom. Alla, lite fler folk och rätt mycket värre dålig stämning att det blir om vissa då gör såna här knasiga grejer som de här som följde den här Jesus från Nazaret gjorde. Det var ju, de började göra massa saker som inte en rätt trogen, rättfärdig jude enligt den här, ja, den fariseiska skolan då som Paulus tillhörde kunde ställa upp på.
Och särskilt att de inte fattade vinken efter att Jesus blivit avrättad, så fortsatte de ju.
Så fortsatte de, precis, för det borde bevisat, för så är det ju lite med alla, eller så är det med alla de andra, de här messiaskandidaterna, att när man de blir nedslagna i sitt uppror eller vad det nu kan vara, så då var det så, okej, han var inte messias, men de här som följer Jesus då från Nazaret, han bara, de påstår fortfarande att han, de håller fast vid det, så det är, gud vad konstigt. Det finns i Apostlagärningarna, som en annan bok skriven mycket senare, kanske 30 år efter det här Galaterbrevet, och inte av Paulus själv, men beskriver mycket av hans, vad han höll på med och så, då hintar de att Paulus var med liksom i vissa våldsamma förföljelser. Så här, det vet vi inget om, men det kunde varit så. Mm. Också det han skriver, det sättet, att liksom det här som kallas zelotiska sättet, det är också ett originalord. Liksom. Jag tror att det är arameiska. Alltså ivrarna, det som var. För att det finns exempel ur de hebreiska texterna i Gamla testamentet att där vissa personer med våld rensar ut liksom orenheter ur som har krypit sig in bland folket, och då så tycker Gud att de är rättfärdiga, och det användes för att, det vet man att det användes för att motivera, som motivation till många av de här som vi skulle kalla någon sorts, ja, det beror väl på vilken sida man är, upprorsmän eller terrorister liksom. Det förekommer ju liksom politisk religiöst våld och våldsdåd, och det resulterade ju två stora krig och så. Så att, och det, så att det, Paulus kan ha varit så lång, så pass fanatisk liksom, eller det fanns ju, eller på andra sätt, det vet vi inte, men det var en reell sanning, och det upplevdes som ett reellt hot med personer ur det judiska folket och sådana som ställde till sån här oreda liksom. Så att det ska man hålla tanke på.
Ja, och nu var du inne på en rolig grej apropå arameiska, apropå just det här med att översätta. Vi pratar alltså om en grekisk text som också lägger in lite ord från arameiska, som var det allmänna talspråket i området. Och
ja, inte i Galatien. Nej, var det, men grekiska.
Förlåt, i området där Israel hade legat liksom, och innan det blev uppbrutet. Och dessutom ibland citerar en text på hebreiska.
Men där kan man se i och för sig, det fanns en grekisk översättning av den hebreiska texten, och det, man kan säga att det är den Paulus är mest van vid att använda.
Precis.
Men i alla fall, åter till det där med att, då, att hålla det här, det är det som det här med att folket ska, alla och hela folk ska uppfylla sin del av förbundet. Och om man uppfyller sin del av förbundet, det är det som är att vara rättfärdig. Så när man tänker på, man hör ordet rättfärdig när vi läser de här texterna, så handlar det alltid om att uppfylla sin del av förbundet som Gud har med Israels folk. Och som nu Paulus då anser det har utökats till de andra som kallas i original. Alltså Paulus benämner dem bara som folken.
Ja,
det var så man pratade om. Det fanns judarna och folken. Det kommer vi komma mer in på i nästa. Det översätts ofta med hedningarna.
Själva den här kallelsen då, den beskrivs ju i apostlagärningarna som du nämnde. Och även av Paulus själv på fler ställen. Hur det ska ha gått till när Paulus mötte Jesus. Och där handlar det ju om att han var på resa till Damaskus. Och det är lite olika beskrivet.
I apostlagärningarna?
Ja, precis. I apostlagärningarna står det till Damaskus. Då beskrivs det som att Paulus var på väg dit för att då fånga in helt enkelt de Jesus-troende judar. Det är liksom en beskrivning som görs och som vi inte riktigt vet om det faktiskt genomfördes på ett sånt sätt. Men...
Eller sabotera för dem på något sätt.
Men Paulus, det handlar om Paulus och Damaskus. Det här är alltså någonting som händer utanför Israel, så vitt vi kan förstå. För han är väldigt nära Damaskus.
Ja, men där ska vi komma ihåg att redan på den här tiden så bodde det fler judar, ganska många fler judar utanför det som är det traditionella judiska här, liksom hemlandet i den provinsen som hette Palestina då och i dagens Israelområde, Judén och där.
Ja, det här med utbredningen av både judar och folk som var intresserade av juden då, men kommer vi komma in på mer senare. Och i alla fall så beskrivs det i apostlagärningarna som att Paulus såg ett bländande ljussken som var så starkt att han liksom bara såg vitt liksom. Och sen hörde en röst som talade till honom. Och den rösten var då Jesus.
Alltså någon form av uppenbarelse, någon form av alltså tvärvändning har ju Paulus råkat ut för. Och han beskriver inte själv riktigt på det där dramatiska sättet. Egentligen är det inte så viktigt att hur det gick till. Det viktiga, alltså rent sådär konkret, hur såg den dagen ut? Men att han upplever sig kallad av den uppståndne Jesus och kallar och känner att ja, men det var han var inte ett misslyckande, han var Messias, det var sant liksom, han är det, och att han ändrar, för han måste ju ha hört en massa om berättelserna och liksom och så innan också under sitt jobb med att förfölja dem och försöka sätta stopp för dem. Så på något sätt, alltså det är klart att, för det är så det går till. Det är liksom inte från ingenstans, utan han tar emot all den här informationen. Han kanske är där på möten, han hör vad det handlar om. Han är så här, gud, de är ju helt galna liksom. Det här måste sätta stopp för. Och sen är det någonting som liksom, som gör att det flippar runt, att han får den här upplevelsen. Och han har ju också hört berättelsen om att Jesus har uppstått och folk har mött liksom, tagit emot hans ande och sådär.
Och det blir ju en kris liksom, för Paulus. Och enkelt sagt så får han då kontakt med troende i Damaskus som ju först är skeptiska till honom, såklart, eftersom han förföljt de troende, de som tror på Jesus. Och intressant är just det som han beskriver här.
Det tar ju så här 3 år för honom.
Ja, precis.
Det är lite så här, han där, bara shit, vad händer nu liksom? Det tar så här 3 år för honom att samla ihop.
Ja, det är en rejäl omprövning. Och det är just det att han sticker inte tillbaka vare sig till, för att liksom träffa de apostlarna som mött Jesus. Eller för att träffa sina gamla vänner bland fariseerna. Han håller sig undan för att liksom få rätsida på det här.
Så att, ja precis, absolut. Så att han, och han, han går ju liksom, någonting kallar honom emot. Det är verkligen han, det är inte så här den, den breda vägen liksom.
Eller jo, det är inte den tydliga omvändelsen heller. Han, han förvandlas inte omedelbart till en stor evangelist som sprider tron i, till tusentals människor.
Och det tycker jag är så här spännande, för att det är ju ändå så att Paulus på många sätt så grund är ju, och det, det är någonting som man hör ibland, så här, men Jesus var så här, det var en schysst kille, men Paulus han var ju lite konstig, och att Jesus hade ett visst budskap, men kristendomen, det är ju egentligen, det blev som religion som var grundad, det var ju egentligen Paulus som grundade det som blev kristendomen, och på något sätt, även om de flesta så säger det på något sorts negativt sätt, så på många sätt är det ju faktiskt sant. Även om Paulus inte hade det som intention, så ledde det till att det, det budskapet så, som han förkunnade och förklarade de så som han grundade sina församlingar, ledde ju så småningom 30-40 år efter Galaterbrevet till att de Jesus trogna då uteslöts ur synagogorna.
Just det.
Och därefter så, och då har vi ju en liksom kristendom och judendom som olika saker. Och men jag tycker inte det är något negativt att tänka så. Jag tycker att det är, ja, varför inte liksom. Och också tänker jag då att när man läser de här texterna, som den här när han är så, han är arg och han har blivit, han är ju liksom med ett populärt ord, kränkt.
Ja, han är en kränkt medelålders man.
Ja, precis, vi vet inte hur gammal han är, men han är rätt, han är kränkt över att Galaterna har avvikit från det sättet som han vill att de ska samlas och vara församling tillsammans. Det är så väldigt personligt, och det är också som man skriver om när han liksom, jo men när han, som man säger det här att Gud beslöt att uppenbara sin son inom mig. Jag tycker på något sätt att det går att relatera till.
Mm.
Det är svårare med det som är i berättelsen om Jesus. Eller på något sätt, där är det så här, ja, men det blir så en annan kontext. Det här är en historisk Jesus och så. Men Paulus är redan ett steg liksom removed från. Han känner inte heller den, liksom, den historiska liksom personen, jordiska personen Jesus.
Så han är mer jämlik oss.
Han är mer, precis. Det är som att det är liksom, på många sätt så är vi, kan vara där Paulus var.
Jo, men han, det är precis det mycket handlar om. Just det här att han öppnar möjligheten. Han, just det här att han bryter traditionen. Det här att man måste ha kontakt med någon som hade kontakt med någon och så vidare. För han kunde få kontakt ändå.
För den traditionen fanns väl inte redan innan?
Ja, men det fanns ju. Jo, det gör det ju. Om du tittar tillbaka till Gamla Testamentets profeter, så var det ju väldigt vanligt att man liksom blev
en profet och sen utnämnde
man någon
efterföljare och sådär. Ja.
La liksom händerna på för att de skulle föra den där profetanden vidare och sådär. Ja, så att det finns ju liksom motsvarande tradition. Precis som det här med den smorde, som ju var väldigt viktigt för att visa att man var, ja, kung av Guds nåde, skulle man kunna säga.
Ja, eller ja, alltså i det här sammanhanget har det blivit helt religiöst av det, ja, liksom. Då är det ju en sån frälsa i gestalt, liksom. Just den här rollen som Messias gestalten har ur ett då ett, om man tänker på det existentiellt sätt, så det är som att vi människor föds med ett grundbehov av, alltså en sorts tomhet som vi behöver fylla genom. Vi vill uppnå någonting, få tag på någonting, nå fram till något som kan göra att vi känner oss trygga, vi känner oss uppfyllda och på något sätt att det är tomrum som behöver läkas ihop, som behöver fyllas, som behöver någon sorts ensamhet som behöver överbryggas, och att vi har ett läge där vi liksom strävar efter det. Och att, jag tror att i psykoanalys så pratar man om fetisch, tror jag, som det är som grejen, eller det finns lite olika sådana här termer, men det har ju psykologin och psykoanalys och så här på, ja, i den moderna tiden kunnat beskriva det här. Och Messias ur ett, på ett existentiellt sätt att se det är ju verkligen en ultimata så här frälsargestalt, liksom Messias, och då blir allting bra.
Just det.
Nu är det skit och nu är det synd och elände liksom.
Men allt ska förändras.
Allt ska förändras, allt ska bli bra.
Och det är väldigt mycket att allt ska bli rättvist.
Ja.
Det, apropå det du berättade om studentkorridoren, liksom, att det blev ett problem med rättvisan. Och det är ju faktiskt någonting återkommande också hos Paulus. Att det handlar om en rättvisa som gör att det här blir problematiskt, till exempel med att med omskärelse och så vidare. Men det kommer vi också in mer
på. Precis. Men det är ju, när det gäller förbundet så är ju Gud är ju rättvisa. Mm. Alltså det är ju Guds sida, Guds rättfärdighet handlar ju om att världen ska bli rättvis och sådär. Det är ju mycket så. Okej, Henrik, om vi ska sammanfatta det här första kapitlet då, så kan man väl säga att Paulus, han är kränkt över att hans auktoritet har blivit ifrågasatt mot sättet då som han förmedlar att man kan vara en församling tillsammans. Han vill understryka sin auktoritet genom att sätta sig in i den judiska profetiska traditionen. Han har minsann fått sitt uppdrag direkt från den uppståndne Jesus. Det om något borde väl vara giltigt.
Precis.
Som källa. Vi pratade om Messias förväntningarna i den tidens judendom, det som kallas då andra templets judendom, att det var en gestalt som skulle föra med sig och i gudsriket till jorden när tiden var inne, vilket ju inte är tidens slut som någon världen går under, men det är en omformning av hur världen fungerar.
Precis, den ska bli som Gud har tänkt sig, rättvist.
Det ska bli rättvist. Och en Messias gestalt då, som på ett existentiellt sätt kan uppfattas som någon som ställer allting till rätta, vår andliga längtan och världsliga längtan och allting.
Och sen får vi ju också komma ihåg att Paulus är förbannad.
Han är väldigt förbannad.
Och
han
just liksom beskriver det här med, här är mitt CV. Det här är min kallelse. Hur kan ni ens lyssna på någon annan? Vad har de att komma med? Lite grann så, implicit. Ja.
Alltså det är så spännande att tänka sig hur det liksom togs emot.
Ja, verkligen.
Blir de bara, gud vad han bara, nej. Skämskudde vad han håller på. Eller, alltså på något, eller så bara, nej men just det, han är rätt liksom. Alltså brevet finns ju kvar, så det borde ju tagits väl emot, tänker jag.
Ja, man får ju föreställa sig att brevet i första hand skickades till någon i församlingen som han litade på fortfarande var på rätt sida, så att säga, om det här, diskussionen om omskärelse. Och sen är då frågan, är det någonting som man läser upp direkt inför alla, eller måste man först diskutera några stycken, hur gör vi med det här och hur ska vi nå ut med det här? Eller kände de sig så trygga med att, men det är ju Paulus, kom igen, och han skriver ju själv varför det här är viktigt, och då kan vi dra det här inför alla så att de skärper sig. Vi vet inte hur det landade.
Nej.
Men det är roligt att spekulera.
Det är roligt att spekulera. Och hur Paulus fortsätter sin argumentation, det får ni höra om ni lyssnar på nästa avsnitt av G-ordet. Och om ni inte orkar vänta så är det bara att plocka upp en bibel och läsa.
Vi hörs.
Det gör vi. I förberedelsearbetet till inspelningen av den här säsongen så har vi använt oss av några böcker och andra källor som vi vill nämna lite speciellt. Dessa är Den radikale Paulus av Marcus Borg och John Dominic Crossan.
Bibelguiden, en guide till Galaterbrevet. Den är skriven av Martin Wernerlid, guiden till Galaterbrevet.
Sen på engelska, The Real Paul av Bernard Brandon Scott, som är en bibelforskare knutet till The Jesus Seminar.
Och podcasten The Bible for Normal People med Pete Enns och Jared Bias. Inget enskilt avsnitt, utan ganska många rör det här.
Paul, A Biography av Tom Wright, som är samma person som N.T. Wright. Så där kan ni lyssna eller läsa vidare om ni vill veta mer. Speciellt den här boken Den radikale Paulus vet jag att det finns en liten upplaga kvar av den svenska utgåvan som finns att köpa på Adlibris. Men den kan vara slut när som helst. Så ett tips. My father's face can't save me, but we are still a family. Let's walk this walk together with all the things we still don't see. Here are we now, here are we now, and that is all that matters to me now. Here are